Förra veckan så talade vi om det offer som hörde till gudstjänstlivet i gamla förbundets tid. Och de finns omtalade i tredje Moseboken, i de första kapitlen där. Och en annan huvudavdelning, det är om prästadömet. I andra Moseboken läste vi det 28 kapitlet om hur Aaron och hans söner utsågs till präster. Och här i tredje Moseboken talas om prästernas invigning. Jag skulle vilja läsa ur det 8 kapitlet ur tredje Moseboken. Och Herren talade till Mose och sade: Ta Aaron och hans söner tillsammans med honom samt deras kläder och smörjelseolja, likaså syndoffertjuren och de två vädurarna och korgen med de osyrade bröden. Församla sedan hela menigheten vid ingången till uppenbarelsetältet. Och Mose gjorde som Herren hade befallt honom, och menigheten församlade sig vid ingången till uppenbarelsetältet. Och Mose sade till menigheten: Detta är vad Herren har befallt mig att göra. Och Mose förde fram Aaron och hans söner och tvättade dem med vatten. Och han satte livklädnaden på honom och spände bältet om livet på honom och klädde på honom kåpan och satte på honom efoden och spände efodens skärp kring honom och fäste därmed ihop allt sammans på honom. Och han satte på honom bröstskölden och lade urim och tumim in i skölden. Och han satte huvudbinden på hans huvud och satte fram till på huvudbinden den gyllene plåten, det heliga diademet som Herren hade befallt Mose. Och Mose tog smörjelseoljan och smorde tabernaklet och allt som var i det och helgade allt. Och han stänkte med den 7 gånger på altaret och smorde altaret och alla dess tillbehör och bäckenet tillsammans med dess fotställning för att helga dem. Och han hällde smörjelseolja på Arons huvud och smorde honom för att helga honom. Och Mose förde fram Arons söner och satte livklädnader på dem och spände bältet kring dem och band huvor på dem, som Herren hade befallt Mose. I det här textsammanhanget så finner vi hur det gång efter annan står uppräknat eller infällt: som Herren hade befallt Mose, som Herren hade befallt Mose. In i minsta detalj var det planerat hur invigningen skulle ske. Och det var en uppgift som de hade fått i Guds egendomsfolk. Nu ska vi förklara för oss att prästerna, de var inte som profeterna kallade och utrustade. Nej, de var genom födelsen utvalda. De skulle tillhöra Arons släkt och de skulle faktiskt vara kroppsligt felfria också. De här prästerna kom att stå i en speciell ställning. De tillhörde Levis stam. Av de 12 stammar som fanns i Israel så var det en stam, Levis stam, som hade prästtjänsten om hand. Och de skulle avskiljas eller invigas för att vara avskilda för den helige och skilda från den profana världen. Men nu kommer till nya förbundets tid. Så står det också där talas om präster, men där står det på ett helt annat sätt. Där talas om ett allmänt prästadöme. Låt mig läsa i 1 Petrusbrevets 2 kapitel. Där jag läser så här: Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. Där uppehöll vi oss vid förra veckan när vi talade om offer som är välbehagliga inför Gud och att vi får frambära andliga offer. Och där citerade vi Romarbrevets 12 kapitel. Där det står i den 1 versen: Så förmanar jag nu eder, mina bröder, vid Guds barmhärtighet att frambära edra kroppar som ett levande, heligt och Gud välbehagligt offer, eder andliga tempeltjänst. Ett välbehagligt offer i en andlig tjänst. Och i den 9 versen, för att fortsätta att läsa ur 2 kapitlet av 1 Petrusbrevet, står det: Men ni är ett utvalt släkte, kungar och präster, ett heligt folk, Guds eget folk som skall förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Här är alltså ett allmänt prästadöme. Jag tror det vore nyttigt för oss om vi fick bort det här, låt mig använda uttrycket, proffstänkandet i Guds rike. Att det är vissa som ska hand om prästtjänsten och de här olika ämbetena i Guds församling. Sådana som är anställda för det. Vi bör ha klart för oss att vi alla som lemmar i Kristi kropp, vi är präster. Vi har uppgifter. Och vi frambär en offertjänst i tackoffrets tecken. Det är en tjänst till tack för vad Jesus Kristus har gjort för oss. Att vi med Paulus kan säga, Kristi kärlek tvingar mig. Jag är inte i tjänst för att skaffa mig meriter, utan jag är i tjänst inför Gud, därför att jag har upplevt något av Herren, till tack mot honom för vad han har gjort för mig. En prästerlig tjänst. Ja, vi finner med prästerna i gamla förbundets tid att de hade tillträde till Gud. Det var en förlåt i templet mellan det heliga och det allra heligaste. Folket fick stå utanför, prästerna fick komma in. Överste prästen fick en gång om året gå in i det allra heligaste för att försona folket med Gud. Men när Jesus dog på Golgata, då hände någonting med den där förlåten. Det läste vi om i evangelietexterna. Förlåten i templet rämnade uppifrån och ända ned. Och Jesus, han banade en ny och levande väg fram till nådens tron. Och då läser vi i Hebreerbrevet om den här nya vägen och om vår möjlighet att få komma fram till Gud. Det står i det fjärde kapitlet. Låt oss därför frimodigt träda fram till nådens tron. För att få förbarmande och nåd i den stund då vi behöver hjälp. Vi får komma fram direkt till Gud. Det som var förbehållet överste prästen, prästerna, komma in i templet och överste prästen att komma in i det allra heligaste. Så har vi alla tillträde till Gud. Men prästernas uppgift var också att välsigna folket. Och så är vi kallade, som Guds barn, kallade att välsigna andra. Välsigna människor. Den tjänst vi ska uträtta, det är en andlig tjänst. Tänk efter, vad har du fått för tjänst i Guds rike? Jag tänker inte på det du har blivit vald till i ett årsmöte, utan den andliga tjänst du har fått av Gud. För Gud vill använda dig i sin tjänst. Det är så intressant att läsa i första Thessalonikerbrevets första kapitel. Där Paulus uttrycker sin glädje över vad som hände under det korta besök som han gjorde i Thessalonika. Hur han predikade ordet med övertygelse och i andens kraft. Och hur det sedan berättades om vad besöket hade lett till. Paulus skriver, hur ni vände er från avgudarna till Gud för att tjäna den levande och sanne guden. Och vänta på att hans son, som han har uppväckt från de döda, ska komma från himlen. Jesus, som räddar oss från den stundande vreden. Hur ni vänder från avgudarna till Gud för att tjäna den levande och sanne guden. En tjänst inför Gud tillhör prästens uppgift. Och du är en präst inför Gud när du är Jesu Kristi tillhörighet. Jesus säger så här i Johannes 12 kapitel den 26 versen. Om någon vill tjäna mig så följer han mig. Om någon tjänar mig så ska min fader ära honom. Och där jag är, där ska också min tjänare få vara. Att vara en präst i Guds rike, det innebär att vi lever ett liv som är värt Jesu Kristi evangelium. Att vi följer honom. Och lever som han levde. att vi inte lever människor till behag. Paulus talar om det i Galaterbrevets första kapitel, den 10:e versen, när han säger: står jag verkligen efter att vara människor till behag? Nej, om jag ännu ville vara människor till behag, så vore jag inte en Jesu Kristi tjänare. Man måste lyda Gud mer än människor. Det måste vi göra i vår prästtjänst. Tjänsten är också en förbönstjänst. Det står i Bibeln om många personer som tjänade Gud i förbön för andra. Och det finns också många berättelser från väckelsehistorien om människor som har fått vara med och föra fram en väckelse över ett land, över ett folk, därför att de har varit kallade till en förbönstjänst. Vårt land behöver förebedjare. Vår stad behöver förebedjare som kan gå in i allvarlig bön för vårt land, för vårt folk, om att en väckelse ska komma. Det här prästerskapet, ja, det har också någonting som ligger i framtiden. Och vi läser i Uppenbarelsebokens 5:e kapitel om det. Där står det i den 9:e versen: och de sjöng en ny sång: du är värdig att ta boken och bryta dess sigill, ty du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungadöme åt vår Gud, till präster åt honom, och de skall vara kungar på jorden. Till präster åt Gud, som ska vara kungar på jorden. Det gamla förbundets löfte om Israel som ett rike av präster och ett heligt folk, som vi läser om i Andra Mosebokens 19:e kapitel, det får sin uppfyllelse i nya förbundets gudsfolk. Det folk som är köpt åt Gud av alla stammar och tungomål och folk och folkslag. Det är de som ska vara präster. Det är de som ska vara kungar och regera på jorden. Låt mig citera kyrkofadern Augustinus när han talar om prästadömet. Ej endast biskopar och presbyter kallas i kyrkan präster, utan lika som alla kallas smorda, så kallas alla präster, därför att de är den enda överste prästens lemmar. Ja, så sa Augustinus om prästadömet.
Ledde Israel ut ur Egyptens land, förföljda ut av farao, de stod vid havets strand. Men Herren öppnade en väg och gav klövs i tur. Och den Gud som fanns på Moses tid är likadan ännu, likadan än idag. Han är samme Gud ännu, likadan än idag. Han är samme Gud ännu. När David stred mot Goliat, han icke var allén, ty Herren gav åt honom kraft att slunga bäcken sten. Fast Goliat var stor och stark fick David övertag. Och den Gud som fanns på Davids tid är likadan idag, likadan än idag. Han är samme Gud ännu, likadan än idag. Han är samme Gud ännu. När Daniel blev kastad ner ut i en lejongrop, som straff för att han ej tillbar med hedningarnas rop, slöt Herre lejongapet till, ty så var Guds behag. Och den Gud som fanns på Daniels tid är likadan idag, likadan än idag. Han är samme likadanen idag. Han är samme guden nu. När människor kom med all sin nöd och synd till Jesus fram, han gav dem frid och läkedom, förlät dem synd och skam. Kom därför med din bön att få och frälsning emottag. I den Gud som kunde hjälpa då är likadan idag, likadan än idag. Han är samme guden nu, likadan än idag. Han är samme guden nu.
I fortsättningen av tredje Moseboken, där läser vi om renhetsföreskrifter och olika helighetslagar. I det elfte kapitlets 44 vers står det så här: I skålen hålla eder heliga och vara heliga, ty jag är helig, och i skålen icke ådraga eder orenhet. De här föreskrifterna, och när det gäller orena djur, då gäller det djur som i de hedniska religionerna betraktades som heliga. Och de här förbuden, de kom på ett speciellt sätt att avgränsa folket från hedniska seder och magisk övertro. De kom alltså att vara ett skyddande skal mot allt hedniskt inflytande. Det var endast några få, exempelvis de om spetälska, få regler som hade hygienisk syftning. Och nu blev en av prästernas viktigaste uppgifter att skilja mellan rent och orent. Och vi kan läsa det tionde kapitlets tionde vers. Där det står så här: Ni skall skilja mellan heligt och oheligt, mellan orent och rent. Det här var mycket, mycket angeläget för folket, för att på så sätt inte låta sig påverkas av de ogudaktiga hedniska folken som fanns runt omkring dem. Och så fick de hela tiden vara på sin vakt att ingenting som var orent skulle komma över dem. På samma sätt är det här ett givakt för vår tid, att vi kan leva i renhet, att vi kan leva i helgelse, avskilda för Herren. Jag tänker på ett uttryck som vi möter i andra Korintsbrevet, där Paulus talar om dem som lever i ogudaktighet och avgudadyrkan. Och då kommer det en uppmaning till dem som han ger från Herren. Därför säger Herren: dra bort från dem och skiljer från dem. Rör inte vid det som är orent. Då ska jag ta emot er, och jag skall vara en fader för er, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren allhärskaren. Det var en uppmaning till folket i Korint som levde i en stad där det fanns så mycket av ogudaktighet, av synd och orenhet, att de inte skulle röra vid det som var orent. Att de skulle skilja sig från allt sådant. Det var då Guds löfte gällde att han skulle ta emot dem, vara en fader för dem, och folket skulle få vara hans söner och döttrar. Och då fortsätter aposteln Paulus i det sjunde kapitlets första vers: Mina kära barn, detta är de löften vi har. Låt oss därför rena oss från allt som befläckar kropp och ande i gudsfruktan nå fram till helighet. Det är nog angeläget för oss att vi kunde leva i sann renhet och sann helgelse, avskilda från all ogudaktighet och avskilda från det som vill besmitta oss. Prästerskapets uppgift var att skilja på det som var rent och orent, det som var heligt och oheligt. så ska du och jag ge akt på vårt liv så att vi lever i renhet. Jesu Kristi offer, det renar samvetena från döda gärningar just för att vi ska tjäna den levande guden. Låt mig ta med den versen jag citerade här. Det är den 13:e versen i Hebreerbrevets 9:e kapitel. Om nu blod av bockar och tjurar och stänk av askan från en kviga helgar det orena så att det blir rena i yttre mening, hur mycket mer måste då inte blodet från Kristus, som i kraft av evig ande har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud, rena våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande guden. Våra samveten, våra hjärtan är renade. Här betyder rening förlåtelse, syndaförlåtelse som ger oss tillträde till Gud. Och det är Jesu blod som är reningsmedlet. Och därför får vi bedja om rening i hans blod. Vi får bedja om förlåtelse för vår synd. Och när vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig, så han förlåter oss våra synder. Och Jesu Kristi Guds sons blod renar oss från all synd, läser vi i skriften. På så sätt kan vi leva i renhet och helgelse varje dag.